Hej och välkomna till avsnitt 1205 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera idag om det senaste som har hänt, så ja, kör igång.
Vi kan ju börja med att prata om det här poströstningen och ytterligare ett exempel på kaoset inom poströstningen. Och det här var faktiskt ett konkret fall som en journalist för tidningen New York Post råkade ut för i alla fall. Så att hon i alla fall, journalisten, fick en poströst då hemskickad till sig. Men det var fel på den poströsten, för de poströsterna skulle egentligen bara skickas till militärfamiljer. Men hon är ingen militärfamilj, men hon råkar få en sån poströst i vilket fall. Mm. I alla fall. Så att på något sätt så fick hon militär poströst. Sen upptäckte då tydligen, hennes kommun då, att de hade skickat ut poströster som skulle gå till militären. De hade skickat ut till andra människor med. Så då skickade de ut en andra blankett till henne. Som andra ord, det slutade med att hon hade två poströstningsblanketter i sitt namn hemskickade som hon kunde rösta om hon ville. Så det är ytterligare exempel på att kommunen i det här fallet hade inte koll på vem de skulle skicka ut militära poströster till och vem de hade skickat poströster till redan, utan de bara skickade ut mer poströster till samma folk. Mm. Och återigen, det visar det här totala kaoset som pågår. Och vi får se hur det slutar, men det är ett konkret problem alltså. Gång efter gång efter gång så hittar vi konkreta exempel.
Mm, ja, det är bra att du liksom, vi sa det förut också, att du tecknar den stora bilden genom att de ger exempel på de här små händelserna runt om i landet. Så att, ja.
Ja, det är det jag tror. Svensk media gör ju inte det, utan de bara säger att Trump är galen. Jag menar, jag hörde du nämnde det, det stämmer väl kanske att Trump överdriver. Jag tror att han också sätter upp, och ska man säga, om inte han vinner valet så kan jag skylla på det här lite grann. Jag tror att han liksom har det som en strategi där bakom. Men det är ju konkreta problem, det är ju ingen snack om det. Att idiotförklara Trump för att han tar upp det här som problem. Den som ska idiotförklaras, det är ju personerna som förnekar att det här är ett problem. Det här är konkreta problem. Hur stora problemen är, hur många människor som påverkas, hur det här påverkar valet, det vet vi ju inte, va. Men att det kan vara avgörande för valet, det är absolut 100% garanterat säkerhet kan ske. Därför att det räcker, som vi har pratat om förut, att en eller två eller tre jämna delstater, ta en stor delstat som Florida som har, vad är det, 56, eller jag minns det exakta numret, va, men elektorröster, va. Säg att det kommer ner till de 56 rösterna och så skiljer det då 2-3 tusen röster mellan Biden och Trump åt el eller den andra hållet, va. Och sen visade sig det att 5 000 poströster var myglade med. Mm. Ja, då har vi ju redan där att det räcker. Så att man ska inte titta på nationen som helhet. Det räcker att titta på ett par jämna delstater när de är extremt jämna. Och då kan 100 eller 1000 poströster vara avgörande för den delstaten, vilket i sig kan vara avgörande för hela valet. Det vet vi redan att det kan ske.
Mm, ingen snack om den saken. Jag kan nämna en nyhet också. Det är så här att Aftonbladet har idag den 13 oktober en artikel som rubriken lyder "Experter tar kärnvapenkoderna från Trump". Och då, det här är en plusartikel, så jag har inte läst hela artikeln utan jag har bara läst ingressen då. Men det handlar i alla fall om att ett antal anonyma, såklart, och militära experter vill stoppa presidentens rätt att ensam beordra en kärnvapenattack. Och Nancy Pelosi och andra, de har härligt det här till att Trumps mediciner gör honom galen och han kan inte betros med den här makten då. Och nu har det blivit en grej i svensk media också, och då vill jag läsa ett citat, och det är ett citat av en läkare, och läkaren säger så här: "No president with his finger on the red button has any business taking stuff like that", sa den här läkaren. Det var det, att den här läkaren pratar inte om Donald Trump, utan nu citerar jag en läkare från 60-talet som pratar om John F. Kennedy. John F. Kennedy är ju ganska känd för att han fick amfetamin i sprutor. Jag tror hans fru fick det också. Och det här var ju en annan tid när man inte kunde lika mycket om sånt här, men det var ändå det som skedde. Jag kan ha sagt det här i vår förra podd, men sak samma, jag säger det igen nu. Det här var ett citat från den läkaren, och det kommer den här artikeln i Aftonbladet idag då, när man kritiserar Trump och vad har medicinerna ställt till med, han verkar galen. Men som vi sa i vårt förra avsnitt, det här är Trump när han är Trump, och det finns ingen anledning att älta det här med att hans mediciner ska göra honom inkapabel att vara commander in chief. Och ja, Aftonbladet har trots det en artikel idag den 13 oktober om just det här som vi pratar om i vår senaste podd, så att, ja, jag tänkte att ta upp det här igen.
Och det här är ju ganska otroligt egentligen, för den som man egentligen ska vara orolig för, den mentala hälsan, det är ju faktiskt Joe Biden. Joe Biden i förrgår visste inte om att han är presidentkandidat. Han trodde att han var ute på ett tal, och så Och han trodde i sitt tal så förklarar han att han håller på att köra ett senatsrace mot... Och han kom inte ens ihåg Mitt Romneys namn. Så han sa att jag i senatsracet som jag gör just nu mot den där gubben, mormonen från Utah. Så han sa mormonen från Utah. Han kommer in. Så Joe Biden för ett par dagar sedan i ett tal trodde på fullt allvar själv, enligt hans egna ord, att han kör ett senatsrace just nu mot mormonen från Utah, Mitt Romney. Han är inte medveten om att han kör en presidentkandidatsrace mot Donald Trump. Så om man ska vara orolig för någons mentala hälsa, då är det ju Biden man ska vara orolig för. Och det här är inte första gången, det här är ju en upprepning. Det är var och varannan gång han öppnar truten så kommer det ut såna här saker, va? Mm. Det borde man ju vara orolig för. Varför skriver inte Aftonbladet när de tittar på, precis som du och jag ger exempel på de här poströstningsproblemen som bygger en helhetsbild. När vi tittar på alla Joe Bidens, så här som vi då tar upp med jämna mellanrum, med hans, vad ska man säga, grodor som hoppar ut ur munnen, va? De är rasistiska, han har ingen koll på vilken delstat han är i, han vet inte om att han är presidentkandidat, han vet inte om namnet på den där mormonen från Utah och så vidare och så vidare, va? Det är ju Biden man ska oroas för, att han ska ju, om någon ska ju inte få tillgång till koderna för att kunna starta ett kärnvapenkrig, för att han kan ju tro att den knappen är knappen till hissen eller någonting, va, som man trycker på. Så att det här är ju livsfarligt, för han är ju noll pejl, va, på det här. Så att Aftonbladet har ju liksom, jag tror inte de förstår att Bidens mentala hälsa är väldigt, väldigt, väldigt äventyr. Den är inte i bra skick helt enkelt.
Nej. När det gäller just mental hälsa då, Trump, han har gjort en comeback från coronasjukdomen och han höll igår sitt första kampanjrally sen han då varit, ja, så att säga frisk då, eller frisk, han är frisk, och han höll ett rally då i Sanford i Florida, och jag såg det inte live men någon timme efter, och jag brukar ju se många av de här rallyerna nu, men nu var det någon vecka sedan jag såg ett helt rally för jag har haft så fullt upp, men där såg jag i alla fall, och det här var ju grymt bra, alltså det var samma gamla Trump som innan coronan, ingen skillnad där alls, utan han eldade på publiken och de skrek liksom I love you, och det var jättemånga där, alltså det var fullsmockat, och han skämtade om att liksom, tänk om media bara filmat hur många som är här, titta på Bidens liksom möten när de sitter i ett litet rum 10 meter från varandra på en stol med ansiktsmasker, och Biden har det så, skämtade han, därför att det är inga fler som vill komma liksom, men kolla på den här publiken, så jag menar, han hade enorm energi, Donald Trump, och jag menar, om någon kan locka ut gräsrotsväljarna så är det ju Trump. Alltså det finns inte en chans att Bidens anhängare har samma entusiasm som liksom Trumps anhängare har. Det här är ju jämförbart med liksom Barack Obamas anhängare 2008. De är helt vilda, de här Trump-anhängarna. Så att han har verkligen fått tillbaka energin och han kanaliserar ut den till sina anhängare, såg jag igår.
Ja, och jag såg också att Trump nu har testats negativ för corona 2 gånger i rad nu. Så att han verkar vara helt frisk. Jag såg också att Trump leder i den senaste undersökningen i delstaten Florida, så leder Trump nu med 3% över Biden. Mm. Framförallt så är det många svarta. Hans andelen svarta som röstar på Trump är högre än det var i Florida i alla fall. Verkar vara högre än 2016. Och Biden tappar allt fler svarta. Och den svarta rösten i Florida, precis som poströsterna, det kan skilja några 5, 6, 10 000 röster i Florida. Och den svarta befolkningen kan vara avgörande. Om 5 000 personer inte röstar Biden eller hoppar över och röstar Trump istället, det kan vara helt avgörande. Så att Trump leder i alla fall, så Florida ser ganska bra ut.
Mm, ja, det är jättebra. Det är jättebra. Ja, fler saker.
Jajamän, i Portland där då vi pratar om vänsterextremister, och det är fullständig kaos på nätterna fortfarande. Vi lever 100 nätter nu i rad, det har varit nyheterna, det, precis som i Sverige, när det är bilbränder i Sverige så rapporteras det ju inte längre, därför att det liksom hör ju till vardagen, va? att var och annan bil brinner ner i förorterna. I Portland man rapporterar överhuvudtaget inte längre nu om de här upploppen. De sker fortfarande varenda natt, men det rapporteras inte, det är liksom, man ignorerar det i alla fall. Borgmästarkandidaten, en kvinna som heter, jag vet inte om man uttalar hennes sista namn, Sarah Iannarone eller något sånt där, jag vet inte hur man uttalar i alla fall. Hon leder överlägset över Ted Wheeler som är nuvarande borgmästare, och Ted Wheeler är vänsterliberal, till och med rejält vänster. Borgmästarkandidaten som leder kraftigt i undersökningarna nu i Portland är extremvänster, hon är en rejäl kommunist, va? Hon har erkänt att hon är del av Antifa, och för häromdagen så bar hon en kjol, och det finns bilder på det här, det är egentligen bara att kolla på Google, va? Hon bar en kjol som hade bilder på massa kommunistiska diktatorer, så att det var Che Guevara och jag vet inte allt vad de heter, Hugo Sanchez och Stalin, alltså, hon har en kjol i alla fall som hyllar kommunistiska diktatorer runt om i världen historiskt. Va? Och det visar ju att man kan bli vald som borgmästare i vad de påstår då, en liberal stad i Oregon och öppet hylla kommunistiska diktatorer. Och det visar hur fruktansvärt, vilken fruktansvärd utveckling som håller på att ske i den staden. Och tyvärr i andra städer med i USA.
Så Portland håller alltså på att få en ren kommunist som borgmästare?
Ja, om hon vinner valet så har de en ren kommunist som är öppen kommunist, öppen antifa, punkt slut, ja.
Och det visar ju extremt allt det här där, för att jag menar, vi har pratat, du bor i samma stad som Bernie Sanders var borgmästare i, jag menar Burlington i Vermont, jag menar, när han var borgmästare då pratade alla om att, oj han är en kommunist och han betonade allt det här med democratic socialist, och han har ju ändå, Bernie Sanders, säger vad man vill om hans ideologi, men han framstår ju ändå väldigt snäll och väldigt liksom, han älskar människor, sen är han kanske lite utopisk i sitt tänkande, men liksom han verkar ju vara en schysst person, en snäll människa liksom, men de här, det här är ju riktiga galningar. Det här är ju, de kanaliserar ju schablonbilden av Bernie Sanders nästan. De här, ja men kvinnan du nämnde nu till exempel.
Ja, man kan väl säga att Bernie Sanders är väl nästan en högerextremist jämfört med henne, va? Så att det är liksom den skillnaden som vi pratar om, att det här är, Bernie Sanders han är ju då, han är ju vänster och han är socialist och så vidare, va? Men han är ju inte direkt någon som vill totalt utrota demokratin och som stödjer Antifa. Jag är övertygad om att Bernie Sanders, om han skulle få frågan stödjer Antifa, då skulle han förmodligen säga nej. Han har en viss integritet och han förstår vikten med vad ska man säga, han vill ha det, jag tror att han gillar, han diggar Sverige ungefär, han vill ha det som ungefär som i Sverige lite grann, lite socialistiskt och lite mer socialdemokrati och så vidare, va? Men vi pratar alltså om ren kommunism som nu kan eventuellt ta över som borgmästare i Portland, och det är inget skämt alltså, det här är på fullt allvar.
Ja, jättebra att du berättar det här, för det här, sånt här kommer inte fram i svensk media, och det här, jag uppmanar alla som lyssnar att undersöka det här, googla och liksom läsa på om det här. Så att, ja, bra. Okej, fortsätt.
Ja, Joe Bidens son, Hunter Biden, han har ju då, vi har ju pratat mycket om förut, att han har varit inblandad i då lite skumma affärer och så vidare, och Trump pratar ju om det ganska mycket, och det pratar ju även republikanerna en hel del om. Och det visar sig nu att en business partner av Hunter Biden, som blev, han blev åtalad och fälld i domstol för att för bedrägeri. Han bedrog en indianstam i USA. Jag kommer inte ihåg detaljerna, men han bedrog en indian. Han ingick i bedrägeri för att lura pengar av en indianstam i USA. Han blev åtalad, han blev fälld för bedrägeri av domstol, men sen så blev han tydligen, vad ska man säga, överklagare, så han blir frisläppt. Nu har i alla fall en domstol återigen infört bestraffningen för honom igen. Men poängen är här att det här är en nära business partner, en nära vän till Hunter Biden. Så återigen ser vi att Hunter Biden, även om han, jag vet inte om han var inblandad eller inte, det finns inga bevis för det, så jag vill inte sprida några spekulationer, men det visar att Hunter Bidens omdöme och vilka personer som han har som business partners och som personliga vänner ingår och pysslar med väldigt skumma, till och med kriminella saker, va? Mm. Så jag tror att Hunter Biden, antingen är han fullständigt naiv och dum i huvudet, eller så är han inblandad i mycket kriminalitet som helt enkelt inte kommer till ytan än så länge. Om Hunter Biden hade varit, om det här hade varit en av Donald Trumps söner, Eric Trump eller Don Jr., så hade det här varit huvudnyheter i varenda tidning och det hade blåst upp enormt mycket, va? Så att man skyddar helt enkelt Joe Biden och man gör ingenting av det, därför att man vill helt enkelt inte visa upp att Joe Biden har en son som är, vars omdöme är väldigt, väldigt, väldigt dåligt.
Tror att det är lätt, jag menar du är affärsman, nu är du en väldigt småskalig affärsman jämfört med de här, men liksom likväl, alltså, tror att det är lätt att liksom bli lurad, alltså är det att man lockas av pengar, eller är det liksom att man ser mellan fingrarna därför att pengar lockar, och så märker man att du är en skum person, men jag vill ändå göra affärer med dig, eller hur tror du att de tänker?
Ja, allt handlar ju om pengar till sist, så är det ju bara i USA. Jag menar, så fort det finns en möjlighet att tjäna pengar så är man beredd att sopa integriteten under mattan ett tag för att liksom komma åt mer pengar. Det är liksom så det funkar, va? Mm. Och det krävs en viss integritet för att undvika att hamna i de fällorna, va? Men det är väldigt lätt att hamna i de fällorna. Mm. Nu tycker man att Hunter Biden, som då Joe Bidens son, borde ha ett bättre omdöme och begripa. Min pappa då, som var vicepresident och så vidare och senator, det gäller att hålla sig skinnet rejält, för att allt det jag gör kan påverka min pappa då i sin politiska karriär. Men tydligen så har han inte riktigt förstått det. Men jag tror att det är väldigt lätt att falla in i de fällorna. Och det ser man ju ofta här i USA, att det är många som fälls för bedrägeri och sånt där. För att det är lite grann som i Sverige, som att Jag menar, det är inte direkt ovanligt att migranter bedrar svenska staten på bidrag på olika sätt och vis, va? Och på ålder och så vidare. Va? Och det är lite grann så här att är man, jag tror framförallt om man är politiker, son till en politiker, eller man känner att man är som Hunter Biden, skulle jag gissa på, han känner också, skulle jag gissa på, att han står över lagen, att liksom att min pappa är liksom senat, före detta senat och före detta vicepresident och så vidare, han står över lagen. Om jag hamnar i trubbel med polisen till exempel, så kan min pappa kan fixa det problemet åt mig ungefär. Jag tror att han, det är lätt att få den attityden. Och USA tyvärr funkar så lite grann att man tittar nu på, jag följer ofta såna här lite mer kändisfall som är inblandade. Kändisar får, vad ska man säga, de får en smäll på fingret, va? De får välja vilka fängelser de ska hamna på. De får lättare straff. Tyvärr så amerikanska domstolar dömer kändisar och rika människor lite lättare. De ger dem en smäll på fingret istället för att kasta in dem i fängelsen.
Okej. På tal om, alltså det här är intressant, för att i presidentdebatten då mellan Trump och Biden, Joe Biden, då nämnde ju Trump Hunter Biden, och Joe Biden försökte alltid prata om, vad säger du om min son Beau Biden? Beau Biden är ju död alltså, men Bo han Biden. Har två söner, och då, ja precis, och då sa Trump, nej men jag pratar inte om honom, jag pratar om Hunter, och det var som att Joe Biden ville på något sätt förvirra, liksom du pratar om min döde son, men det var inte den sonen som Trump pratade om, så att det är ganska intressant, alltså Biden själv, Joe Biden då, han vet kanske att min yngre son är inte lika karaktärstark som min, liksom, ja, min äldre son nu som är död.
Precis, som försökt också, vad ska man säga, finta bort tittarna genom att som det var ju väldigt tragiskt då, Bo Biden då, han dog av cancer om jag inte minns fel. Mm. Men han dog för ett par år sedan i alla fall, vilket naturligtvis är en oerhörd tragedi för vilken förälder som helst, va. Mm. Men Joe Biden tror jag försökte i debatten använda sig av det politiskt genom att vända liksom Hunter Biden och istället prata om Bo Biden för att få sympati hos tittarna helt enkelt, va? För att påminna tittarna om att min son Bo Biden dog och tittar hur hemskt Trump är. Men Trump ville prata om Hunter Biden. Så det var ett sätt för Joe Biden att helt enkelt skaffa sig sympati, så att han använde sig av det rent politiskt sätt. Så att man kan väl säga att Joe Biden använde sig av, utnyttjade sin döda son, Bo Bidens, ja, sin döda son i politiskt syfte under debatten, vilket jag tycker är fruktansvärt. Mm. Men det kändes lite grann så faktiskt.
Ja, verkligen. Ja, vi går vidare. Nästa grej.
Japp. Det är ju de här senatsförhören nu i den här senatskommittén om den här nominerade HD-domaren då, Amy Coney Barrett. Och tittar man på siffrorna nu i alla fall vad gäller court packing. De här demokraterna är ju rosenrasande över nu att förmodligen så kommer hon, och de har ju rösterna nu, det är redan solklart, för alla vet att hon kommer att röstas in, både i senatskommittén och i senat, bland alla senatorer så har de rätt antal röster, de har majoriteten av rösterna, så att hon kommer att bli tillsatt som ny HD-domare, och HD kommer att bli 6 konservativa, eller 5,5, därför att John Roberts då är inte riktigt lika konservativ som han var för 10 år sedan, men i alla fall det är kraftigt då konservativ, och det blir demokraterna rosenrasande på, så att demokraterna nu har ju snackat om att vi ska hämnas, vi gör court packing, vilket betyder att de 9 domarna i HD nu kan bli 10, 11, 12, 13, 14, 15. Och Joe Biden för ett par dagar sedan gjorde ett väldigt underligt uttalande som till och med vänsterliberal media blir förbaskade på. Joe Biden, inte nog med att han vägrar svara på vad han anser om det här court packing, med andra ord bara kasta in massa nya domare för att få in mer liberala, va? Han sa till och med rakt ut, och jag citerar, amerikanska folket förtjänar inte att veta vart jag står angående court packing. Med andra ord, han anser att jag som väljare, som amerikansk medborgare som väljare, inte förtjänar att veta hans ståndpunkt kring court packing. Och det är ju fruktansvärt. Det är ju idiotförklara väljarna helt enkelt. Va? Mm. Men det vi vet är att majoriteten av amerikanska folket enligt en ny undersökning och undersökningar som har genom åren visar att stora majoriteten av amerikanska folket är totalt emot court packing. Punkt slut. Så från ett politiskt perspektiv, om Biden vinner valet och de drar igång med court packing, säg att Biden vinner valet, demokraterna vinner senaten, va? Det är de två institutionerna som krävs, och börjar göra court packing, då tror jag att de kommer att tappa mycket i opinionen, och media till och med kommer att bli lite upprörda över det. Så att det är någonting som jag tror Biden ligger i sig till. Pressen är från vänsterhåll att Biden ska göra court packing, men Biden har förut, genom historiskt sett, har Biden sagt att han är emot court packing. Men han trycker dig från vänster nu att han ska stödja courtpacking. Så min gissning är att han är totalt emot courtpacking. Men pressen kommer ju från vänsterliberalerna och från vänstern att han ska göra det. Och en sak till som är värt att nämna det är att den nyliga bortgångna Ruth Bader Ginsburg var också extremt emot courtpacking. Hon gjorde det solklart. 9 HD-domare är perfekt. Ingen mer domare ska in, utan det är 9 vi ska köra på, va? Mm. Så demokratiska partiet som ofta har sagt att Ruth Bader Ginsburg, vi respekterar henne, hennes vilja, de pratade mycket gott om henne, va? Om de verkligen respekterar och vill, vad ska man säga, gå efter Ruth Bader Ginsburgs föredöme, om de vill gå efter det som hon uttryckte, då ska de absolut inte göra courtpacking, för hon var totalt emot det, va? Mm. Men naturligtvis, precis som demokraterna är experter på, så kommer ju de fullständigt att kasta ut Ruth Bader Ginsburg genom fönstret i kistan och istället strunta i vad hon säger och istället bara tuta och köra på courtpacking. Det är det hållet vi går, va? Precis som svarta endast till duger endast åt demokraterna så länge de röstar demokrater. Det är som i Sverige med invandrare. Så länge invandrare röstar socialdemokrater så är de bra invandrare. Röstar de moderaterna då är det glåpord och då är de fruktansvärda ungefär. Mm, mm. Och det är så demokraterna beter sig med nu.
Verkligen. Ja, vi går vidare. Något mer?
Ja, vänstern då, eller framförallt svensk media också, men också vänsterliberal media i USA här då. De pratar ju om att Trump och Putin och allt det där var... Det är ganska roligt. Vladimir Putin har uttryckt nu att han anser att han själv, Putin och Joe Biden delar många värderingar. Så han har uttryckt att han och Biden kommer att komma jättebra överens därför att de delar väldigt många värderingar. Va? Så att det är ganska intressant. Och man undrar ju när ska svensk media ta upp det att Vladimir Putin tycker det är jättespännande att Joe Biden kanske vinner valet därför att Biden och Putin blir tjenis. Det tar ju inte svensk media upp naturligtvis. Men
det hade varit mycket roligare rubrik i Aftonbladet än det här med kärnvapenkoderna.
Ja, visst. Men det gör de ju naturligtvis inte. Jag vet inte om svensk media överhuvudtaget känner till sånt här eller om de bara struntar i det för de vill inte att svenskar ska få reda på det.
Nej. Och de kör rewrite från CNN och CNN tar ju inte upp sånt här. Så att,
ja, precis.
Ja, okej. Fler saker.
Ja, vi kan ju köra på ett par saker till. Vi har ju pratat om att San Francisco i Kalifornien generellt sett är ju på gott skogen på grund av vänsterliberalismen då som kör delstaten i botten helt enkelt. Va? Och många flyttar ju från städerna, framförallt San Francisco är ett helvete. Och hemlösheten i San Francisco är ju enorm. Mm. Och tydligen, jag måste kolla upp siffrorna här, men San Franciscos skatteinkomster har sjunkit med 40% under de senaste månaderna. Naturligtvis så spelar ju då corona in i bilden med, va? Men inte hela, så det har nästan halverats. Så skatteinkomsterna i San Francisco då, på lokal nivå har sjunkit med 40%. Viss del beror på corona, men en stor del beror på att många flyr från San Francisco, framförallt människor som har resurser, människor som tjänar mycket och betalar in mycket skatt, företag som betalar företagsskatt, de flyr från Kalifornien. Så Kalifornien med då San Francisco i spetsen nu, det börjar svida rejält i plånboken när de inser att individer flyr delstaten och städerna och företag flyr från delstaten och städerna. Och det börjar kännas i plånboken. Så det ska bli intressant att se hur Kalifornien och till exempel San Francisco ska kunna göra allt de lovar på lokal nivå och delstatsnivå. Att vi ska höja det, vi ska betala mer där, vi ska höja det, vi ska höja. Men var ska ni få skatteintäkterna från? För de intäkterna kom tvärtom, de sjunker ju. Mm. Så hur ska ni kunna finansiera alltihopa?
Ja, det är väldigt tragiskt. Jag menar, jag har aldrig varit i San Francisco eller i Kalifornien, men jag har ju ändå den här romantiska liksom Hollywoodbilden som man har fått när man växte upp och sådana saker. Jag menar, nu vet jag inte, den kanske finns kvar om man reser dit. Jag menar, de har ju säkert turiststråk och sådär, men likväl, alltså, det känns ju tragiskt att veta att staden är inte sådär som man har sett på film och som man liksom föreställer sig.
Det finns faktiskt sådana här dokumentärer som då, vad ska man säga, hobbyjournalister har gjort. För att Fox News har gjort väldigt mycket av det. Fox Nation har gjort många reportage om det här och skickat runt och visat hur ser det verkligen ut idag i San Francisco och i Los Angeles till exempel. Mm. San Diego är bättre för San Diego är mer konservativt så att de har lite mer ordning och reda i San Diego. Men hur ser det ut i San Francisco och Los Angeles? Och bokstavligen på gator och torg så är det är så oerhört många hemlösa som sitter och gör droger och begår brott. Och de bokstäver, liksom bara folk ligger uteliggare överallt. i San Francisco och Los Angeles nu. Det är liksom folk går på muggen mitt på gatan, va. Det går inte längre att driva företag, därför att så fort du har ett företag så, som är då i en stadsdel då där det är hyfsat nära hemlösa, så hemlösa går dit och liksom börjar lägga sig då ingångarna för att skydda sig från regn och så vidare om det regnar. Så att San Francisco och Los Angeles har verkligen, verkligen blivit skitstäder helt enkelt. Det finns inget annat ord att använda än det.
Mm, just det.
Tyvärr. Mm. Men de får skylla sig själva, för det är precis det som de vill ha tydligen.
Tydligen. Mm, tragiskt likväl, men okej, fortsätt.
Ja, det finns ett företag som heter Yelp, och det stavas Y-E-L-P, och det är ett internetbolag helt enkelt, IT-företag. Och jag vet inte om man finns det i Sverige, kollar man på Yelp?
Vet jag ju.
Okej. Det är i alla fall, det har att göra med vad heter, jag vet inte vad det är på svenska, reviews, customer reviews. Som andra ord, om du går på en restaurang här i USA så kan du gå in på Yelp och skriva en review, med andra ord, vad heter det på svenska?
Recension typ.
Recension, ja. Så många människor, innan man går till en restaurang, innan man går till ett företag, så går man till Yelp för att titta på vad säger kunder om det här företaget eller restaurangen till exempel, va?
Mm.
Och Yelp har nu beslutat, och här liksom visar ju då hur man brännmärker människor, för det här är ju liksom helt subjektivt då. Så Yelp har nu beslutat att de kommer att det påminner lite grann om hur nazisterna satte, var det en stjärna på judar under Nazityskland ungefär, va? Yelp kommer nu på företag som de anser, utan helt godtyckligt, utan liksom helt subjektivt, Yelp kommer att sätta upp på, vad ska man säga, sin webbsida då, på företag som Yelp anser är rasistiska, citattecken rasistiska, kommer de att sätta upp en symbol som liksom visar att de här är rasister, som gör en liten rasistsymbol, va, för att brännmärka det företaget. Det betyder inte att de är rasister överhuvudtaget. Det kan betyda att man är en konservativ grupp, att det kan vara en kristen grupp.
Mm.
Att det kan vara någonting som inte vänsterliberaler gillar, och pang, så får man en rasiststämpel på sig, va, brännmärkt. Och det här är fruktansvärt, för jag är inte någon som gillar att hänvisa till den här Godwins lag då, som är då de här nazistkopplingarna direkt, va? Men det var det första jag tänkte på när jag såg det, att det här är liksom precis det nazisterna höll på med.
Mm, absolut.
Det är otäckt alltså, vilken utveckling.
Mm, mm. Och det är de här vänsterextremisterna, och det är synd när företag hakar på den här trenden, när man tror att Black Lives Matter här, det är det som, alltså man hakar på en trend, det är det företagen gör, alltså företagen drivs av ekonomi främst, och nu tycker de att det här trendar, och då vill de haka på, och det är ju väldigt tragiskt.
Japp.
Mm. Ja, okej.
Okay. Ja, ytterligare en, var det i Portland som, det var väl där i Portland som en konservativ man blev skjuten och dödad, var det för 3-4 veckor sedan ungefär.
Ja.
Under en slags bildemonstration då.
Mm.
För ett par dagar sedan så var det ytterligare en konservativ och en slags demonstration då bland konservativa i Denver, Colorado. Och en konservativ deltagare i den demonstrationen blev skjuten och dödad av en säkerhetsvakt av en tv-kanal. Så att ytterligare nu är en person som blivit skjuten och dödad, va? Och naturligtvis så ökar ju den risken att våldet ska trappas upp. Mm, men vi ser nu att vänsterliberalerna börjar ta till vapen allt oftare för att skjuta ihjäl meningsmotståndare mitt på öppen gata under lagliga demonstrationer.
Mm.
Att tillägga.
Den här säkerhetsvakten var en vänsterextremist. Man har sett det på hans Facebook och sådana saker.
Ja, visst, absolut. Absolut. Men han jobbar som säkerhetsvakt. Mm. Så att man kan ju tycka att en säkerhetsvakt som är där för att skydda journalisterna för en tv-kanal borde ha bättre omdöme, men hans aktivism tog över framför hans yrke och framför hans jobb, och det här är väldigt, väldigt farligt, därför att signalen som det skickar är att okej, vänsterliberalerna skjuter ihjäl konservativa, så naturligtvis tycker konservativa att okej, nu gäller det att komma och dra vapen också, och det gäller att dra vapen först.
Mm. Ja, tyvärr. Mm. Ja, fler saker.
Jajamän, i New York, vi har pratat om det förut, så är det här att defund the police, kriminaliteten ökar ju, jag såg att skottlossningarna ökar med 127% senaste veckorna i New York City, med andra ord över en fördubbling. Över helgen, förra helgen som gick då, så var det över närmare 15 personer blev skjutna, varav 2 döda. Och allt fler politiker faktiskt i New York City börjar snacka nu om att anledningen att det här händer är för att vi håller på att vad ska man säga, defund the police. Vi håller på att ta intäkter från poliserna nu, så vi kan inte längre skydda medborgarna. Vi kan inte längre göra vårt jobb, så att nu är det liksom mer, nu börjar det bli vilda västern, va, därför att polisen kan inte längre liksom klara av att hantera sitt ansvar helt enkelt.
Säger Bill de Blasio och Andrew Cuomo något om det då?
Ja, det här är intressant. Bill de Blasio, Andrew Cuomo verkar vara tuffare. Han har sagt, han har gett order till Bill de Blasio att fixa problemen nu. Så att Andrew Cuomo har sagt att ja, det här är oacceptabelt. Ja, men det är lite grann Stefan Löfven över det hela. Va? Man kan ju säga oacceptabelt hur mycket man vill. Men gör man ingenting åt det, va, så spelar det ingen roll. Va? Men Andrew Cuomo verkar vara väldigt upprörd. Men Bill de Blasio, han tutar ju och kör på sitt gamla vanliga vänsterliberala vis. Att det är lite grann som att det kommer att bli bättre. Det blir vinst på sikt ungefär. Att vi måste göra det här, det blir vinst på sikt. Vi har inget annat val ungefär. Men Cuomo och de Blasio ser inte öga mot öga. Men frågan är ju, vad kommer Cuomo att göra? Och vad kommer väljarna? Det ska bli intressant. Vad kommer väljarna att göra när de får rösta om det är Bill de Blasio helt enkelt? Röstar de på Bill de Blasio igen, ja, då vet vi att det är precis det här väljarna vill ha i New York City. De vill ha ökat våld. Och då får de ju skylla sig själva till sist, va? Det jag märker, och vi märker här uppe i Vermont, väldigt många från New York flyttar upp till Vermont och till New England. Och det märker jag. Dels har jag träffat flera New York-bor nu som bokstavligen har sagt att jag kommer från New York City. Och det jag också märker är att när man är ute och promenerar och det är ett hus till salu, sannolikheten är över att om det är ett hus i salu nu, mer än hälften av de hus som har sålts de senaste 3-4 månaderna är nu bebodda av folk från New York. Och hur vet man det? Jo, det är väldigt enkelt i USA, därför att nummerplåtarna på bilar reflekterar delstaterna. Så om du flyttar hit från New York, då har du en New York nummerplåt. Och det syns ju för att de sitter liksom utsidan på bilen, va? Mm. Och man har ett år på sig normalt, 12 månader på sig att byta nummerplåt och registrera den i den nya delstaten, va? Men man ser oerhört många nummerplåtar nu från New York som är parkerade på hus som var till salu de senaste veckorna. Så att man märker verkligen. Nu vet jag inte om de har flytt på grund av corona eller på grund av våldet, va? Men jag är inte förvånad att de har flytt. Det var jag träffade ett par från New York för ett par veckor sedan, vi var ute på en grej. Och vi började snacka med lite folk från New York som hade flyttat upp hit. Och de sa rakt ut att corona och våldet, två saker. Det var liksom en kombination av bägge. Det var lite otäckt med corona och det har blivit så jäkla mycket våld. Och de bodde på Manhattan. Och de sa att vi kände oss inte riktigt säkra där längre. Så att konkret så är det folk som vill fly där.
Otroligt. Gällande New York så har sjukhusbesöken för covid-19 har ökat med 97% sedan den 1 september. Så att det är en enorm ökning av sjukhusbesök för covid-19, alltså covid-19-smittade som behöver vård. Och Andrew Cuomo, guvernören, han har skyllt det här på det judiska communityt, de här ultraortodoxa som finns i Brooklyn och en del andra områden i New York, för att de har fortsatt hålla religiösa mässor. Och många judar är jättearga på guvernören för att han har gått så hårt ut mot de judiska grupperna, och jag kan inte så mycket om de detaljerna där, men däremot vet jag att man lät ju Black Lives Matter hållas hur mycket som helst, och de hade inga ansiktsmasker och då sa man ingenting, så att att stigmatisera en enskild grupp, så här vet jag inte om det är bra, men så är läget i alla fall. Fler saker.
Det var faktiskt min sista, men jag tänkte nämna att du och jag pratade om just den situationen förut, att det verkar som att i New York, Bill de Blasio och Andrew Cuomo, för det här skedde i våras med i mars-april väldigt tidigt, att ortodoxa judar var ute och inte hade ansiktsmasker och så vidare. Det var innan de här Black Lives Matter-demonstrationerna, va? Och då var det ju, då tyckte man ju lite grann då att okej, det var väl, de följde väl inte reglerna och så vidare. Det var ju vilket de borde göra, va? Men sen, jag tycker nu, och då var Andrew Cuomo kritiserade det då med. Då hade jag mer sympati för det. Det är som att okej, vi måste alla få ordning på det här och vi måste göra vi måste ta ansvar för det vi gör, va? Men efter Black Lives Matter ut och demonstrerar och Andrew Cuomo totalt vänder ryggen till det. Demokraterna vänder ryggen till det runt om i hela USA, va? För att sen nu kritisera ortodoxa judar igen. Det är ett extremt hyckleri. Så att Andrew Cuomo jag har ingen sympati för hans beteende. Jag tycker oavsett så ska man liksom, man ska, antingen ska man kritisera ortodoxa judar, muslimer, kristna, spelar ingen roll, inklusive Black Lives Matter. Eller så ska man inte kritisera någon alls. Men man undrar ju liksom då, eftersom man bara går efter de där judarna, va, men inte Black Lives Matter, då undrar man ju, finns det någon slags liksom bakgrundsantisemitism som på något sätt ligger och gror hos honom med? Man kan ju nästan börja fundera på det, va, eftersom återigen så går han efter en viss grupp. Det vet jag naturligtvis inte, va, men det är tyckleri som är fruktansvärt vidrigt helt enkelt, va. Ska man kritisera någon, då ska man kritisera Black Lives Matter, för att och de här jäkla demonstrationerna som har skett runt på gator och torg runt om hela USA. För det har varit en jäkla spridning av corona. Punkt. Slut.
Mm. Vi kan avsluta med lite andra coronanyheter, och det är att jag läser i Washington Examiner att kostnaden nu för den här pandemin, för coronapandemin för USA, det är mer än alla krig som USA har utkämpat sedan 9/11/2001. Så att det innebär ju, ja, det visar verkligen att den här pandemin har slagit extremt hårt på ekonomin. Så att, ja, det, jag menar, det, jag har inte siffrorna i huvudet, men jag menar mer än alla amerikanska krig sedan de senaste 20 åren. Det är stora pengar. En annan nyhet, det är New York Times som faktiskt skriver väldigt gott om Operation Warp Speed, alltså det här Trumps program för att få fram ett coronavaccin. Och New York Times skriver att trots den här dagliga politiken som är väldigt mycket upp och ner och mycket så här bråk och sånt, så verkar det här programmet gå framåt. Och man skriver att, ja, jag kan inte citera hela artikeln här, men man är väldigt positiv i alla fall till att det här samarbetet nu som staten har för att få företag att snabbt få fram ett vaccin, det verkar funka och det verkar få resultat, skriver New York Times. Och det är jätteintressant att New York Times skriver om det här. Och artikeln heter A Dose of Optimism as the Pandemic Rages On, heter artikeln som publicerades igår. Så att, intressant.
Japp. Yep.
Mm. Ja, okej, okay, men det var allt, tror jag.
Jajamän.
Ja, tack.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1205 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.